Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Ja, men hej och välkomna till Värvet avsnitt 47. Och det här är alltså vad jag antar är kanske Nordeuropas största intervjupodcast ni lyssnar på just nu. Ja, allting är aktion och reaktion sägs det. Och förra veckan så var det ett långt avsnitt med Jonas Gardell. Nu ett normal långt med Natalia Krasmierska. Och jag tror att ni vet kanske vem hon är. Hon har till exempel varit panelmedlem i det högkvalitativa tv-programmet Studio Pop som leddes av Per Sinding Larsen för sådär en 7-9 år sedan. Hon har jobbat på Expressen, City och nu är hon på Aftonbladet. Och dessutom har hon precis gjort en grej som står på min bucketlist. Hon har fått ett eget program på Sveriges Radio. Jag ska prata med henne om det och jag ska prata om hur det känns att vara så oerhört diskuterad på www på internet som hon är. Och vi kommer också att prata om ett ställe som heter Bar Central. Det ligger i Stockholm. Det ligger vid det ligger på Södermalm någonstans. Skitsamma. Vi kommer också att nämna The Game. Och The Game är Neil Strauss bok. Ja, ni vet han som skrev The Dirt om Motley Crue. Hans bok om att ragga, den hette The Game. Och den kom väl ut för sådär kanske 7-8 år sedan. Ja, det var väl ungefär det. Det är lite lågt tempo i den här intervjun från min sida. Det låter ungefär som att jag ska somna. Så är det verkligen inte. Jag var pigg som en spigg. Men jag har en förkylning i kroppen helt enkelt. Och ni är väl vana vid att jag är lite sävlig. Nu kör vi. Natalia Krasmierska från Värvet studion. Man säger alltså Kaszmierska.
Ja, precis. Alltså det polska uttalet är Kaszmierska, men det är nästan omöjligt för svenska att säga. Så Kaszmierska kan man säga lite som ett ljud.
Ja. Mm. Hur mycket polska pratar du?
Alltså det beror på. För att jag förstår ganska mycket, nästan allt. Men jag är ganska dålig på, när jag inte har pratat på länge, så jag är ganska dålig på att prata det. Och jag har inte ett jättebra ordförråd, utan jag pratar fortfarande lite som ett barn. När det gäller orden, eftersom jag inte har bott där sedan jag var barn. Så jag är absolut ingen stjärna på polska. Alltså jag pratar ju inte polska med mina föräldrar till exempel, utan jag pratar ofta svenska med dem.
Okej.
Okay. Men till exempel så ord för så här moderna saker som dator eller mobiltelefon och sånt. Alltså nu just det kan jag ju, men alltså, sånt har man ju inte, har inte de heller. Nej. Använt. Sen är min pappa, de är skilda nu mina föräldrar, min pappa bor delvis. Han har delvis flyttat tillbaka. Så han har en ny tjej som bor i Polen. Så att han är där väldigt mycket. Så han är ju liksom uppdaterad igen då. Mm. Kan man säga.
Du, vem är du?
Ja, jag är journalist. Fru. Ja, polack.
Mm. Mm. Hur började allt för dig?
Det blir gärna så att man vill ställa fullfrågor då. Eller så motfrågor. Du menar, vad började mitt liv? Eller vad...
Tanken är att med den frågan att den är så pass öppen så att du själv ska...
Jag börja var som helst. Mm. Ja, men då skulle jag nog säga att det började för mig när jag bodde i när jag växte upp i Kumla. Utanför Örebro. Alltså en liten stad. Där jag bodde fram tills jag flyttade hemifrån. En jättepytteliten håla. Eller pytteliten, men det är en liten stad, en liten kommun. Som... Det tror jag har präglat mig ganska mycket att jag växte upp där.
Mm. Vad finns i Kumla?
I Kumla finns ett fängelse.
Just det.
Ett jättestort fängelse, typ Sveriges största. Och jag växte upp ungefär 500 meter utanför murarna.
Mm.
Så det var... det fanns ju där. Lite närvarande. Och i Kumla så pratar man ju väldigt mycket om hur tryggt det är i Kumla, just för att vi har fängelset. För att det första stället fångarna sticker från är ju Kumla, där vill ju ingen vara. Så att då drar de ju liksom så fort som möjligt. Så att om det är någon så här massmördare som rymmer, så är man ju inte som tryggast i Kumla. För där kommer han ju inte stanna typ. Så tänker man i Kumla.
Mm. Det stämmer väl inte riktigt kanske?
Nej, men det gör ju inte riktigt det. Men egentligen så är det ju inte så... Dels så rymmer ju inte folk så ofta, men sen när de väl gör det så kan det ju faktiskt, det har ju hänt att man min granne blev så här hotad med ett avsågat hagelgevär när Ursut rymde, om du minns, för herrans massa år sedan.
Oj.
Och så, så att. Men så det finns Kumla, så finns det en stor syltfabrik.
Är han oss?
Mm, en Nej. Gång i tiden Bob, fast nu ägs det av något norskt, du vet, någon stor koncern.
Mm.
Som gör att det luktar liksom hallonsylt så ibland.
Det låter ju härligt, eller?
Mm. Det finns det massa frikyrkor och massa, på min tid i alla fall, massa moppekillar. Ja, det är väl det. Mm. Så finns det Kumla.
Vem var du i skolan?
Alltså, jag var ju en... jag var ju en duktig tjej som pluggade väldigt mycket.
Hur gammal var du när ni flyttade till Sverige?
5 år.
Okej, okay, så pass.
Så, och då flyttade vi inte till Kumla först, utan först bodde vi på flyktingförläggning i Flen. Och sen bodde vi i ett miljonprogram i Örebro som heter Bryckebacken.
Där har jag bott.
Jaså?
Ja.
Jaha, då kanske vi ska prata om Bryckebacken.
Ja, men jag minns väldigt lite, för jag var 4-5 år bara.
Mm-hmm. Jag minns ju ganska mycket, jag gick i hela lågstadiet där.
Okay. Och
så flyttade jag till Kumla när jag var 10.
Mm. Hur var det då i Bryckebacken? Hårt?
Mm, ja, men det var ganska hårt, fast på den tiden så bodde man ju, vi som bodde i miljonprogrammet, och så ligger det ett ganska lyxigt villaområde. Det är Brickeberg, som är ett av Örebros rikaste områden.
Oj, vad du fick dialekt när du pratade om det här.
Brickeberg.
Ja.
Brickeberg.
Ja.
Ja, vi gick ju i samma skola då på den tiden. Så att jag hade 2 bästa kompisar. En vars pappa var professor och de bodde i en fin villa. Och den andra var en tjej vars pappa... Hon kom från en väldigt fattig, väldigt trasig bakgrund.
Vad var det du svalde om hennes pappa?
Nej, men jag kom på att liksom, hon kanske lyssnar på det här. Hon kanske inte vill att jag berättar.
Att han var alkis?
Ja.
Mm.
Men ja, hon hade det mycket tuffare.
Det kändes som att det fanns jättemånga tjejer som bodde där.
Ja, som
du
skulle hade, kunna vara. Absolut. Ja, absolut. Och det var ju det som var kanske ganska intressant. Så man idag så tror inte jag att man möts på samma sätt i skolan som man gjorde då. För då var det ju verkligen ett mishmash av... olika människor från olika klasser och bakgrunder i samma klass. Men så tror jag inte att det är i Bryckebacken idag, faktiskt.
Var du medveten om klassbegreppet?
Ja, jag tror, jag tror inte att man tänkte på det så. Men man märkte, jag kommer ihåg att de som bodde i det här villområdet, och de man kände att man älskade att vara hemma hos dem. För de hade så här popcornmaskiner, och det fanns någon slags så här trygghetskänsla där som man bara... liksom, alltså jag gick inte att sätta fingret på det, men som man ändå liksom var jävligt avundsjuk på. Att man kände att när man var där så var liksom allting så himla mysigt. Och man var liksom, varför har inte vi en så här stor skinnsoffa? Varför har inte vi liksom? Och att man i som miljonprogrammet var ju ganska läskigt. Det fanns massa fula gubbar och gäng. Och det var någon som tände eld på ett dagis. Och det var liksom, alltså mycket, det hände en massa dåligheter hela tiden. Så jag kommer ihåg att det var... Där kände man sig aldrig riktigt trygg med något stort. Så fort man kom ut i villområdet så var det så himla härligt. Allting.
Vad gjorde dina föräldrar?
Mina föräldrar... Först då när vi flyttade till Brickebacken så pluggade ju de svenska. Och sen var ju de tvungna att utbilda sig lite för att deras utbildningar liksom inte riktigt räknades. De hade jobbat inom vården i Polen men fick liksom plugga in. Så min mamma blev kurator sen inom psykvården, och min pappa var nattskötare på psyket som kommunal, inom kommunvården, kommunalare.
Var det de hade gjort i Polen också? Alltså sjuksköterska?
Ja, precis. Skötare och kurator då.
Och varför flyttade ni från Brickebacken till Kumla?
Nej, men det var nog för att det blev för otryggt att bo där, tyckte de mina föräldrar. Sen var det också när de kom in lite i samhället att de fick jobb, och då kände de att vi kanske ska flytta till ett hus. Och jag och min lilla syster blev större och behövde lite mer plats. Vi delade ju rum ganska länge och så. Så då köpte de ett litet hus, ett radhus i Kumla.
Mm. Hade du svårt med språket i början?
Nej. Alltså, det var så himla konstigt, för jag lärde mig när jag kom. Det här är liksom, har blivit som en myt typ om hur det gick till när jag lärde mig svenska, men jag vet inte hur mycket, jag minns inte själv, men att jag började på ett dagis och där var jag helt så här tyst i 3 månader, pratade knappt med någon, alltså jag bara lekte med barnen utan att prata. Alltså folk var lite så här, är det något fel, typ är hon autistisk eller? Och sen så ändå så började jag prata, och då pratade jag i stort sett liksom flytande svenska, för då hade jag väl suttit där och tagit in på något sätt, och sen att tydligen så funkar barn för att man lyssnar och sen kan man. Ja, för nu pratar jag, det är ingen som hör att jag kommer från ett annat land, och Nej. Det har nog aldrig hörts, tror jag inte, på någonsin när jag pratar svenska. Medan mina föräldrar hörs det på.
Mm. Hur låter det när man bryter på svenska?
Jag tycker att det är roligt. Mm. Typ lite så.
Mm. Men är det ett medvetet val att ni pratar svenska hemma?
Nej, det där är liksom lite... Alltså vi gjorde ju inte det när jag var liten, men sen så... Och jag gick i hemspråk, men sen var det ganska dåligt med hemspråksundervisningen på något sätt. Att det inte fanns lärare och det var... Alltså det där är en liten sån här gnagande grej i mig. Så, för att jag önskar ju nu att jag kunde prata helt perfekt polska. Men på något sätt så kände jag, tror jag, när jag började närma mig tonår och pubertet, så här, att jag liksom avskydde att jag var någon annanstans ifrån. Så jag vägrade det i stort sett. Liksom, jag ville inte lära mig mer. Jag ville inte hålla kvar vid det. Alltså det kanske var en del i någon slags föräldrauppror, eller jag vet inte. Men så då liksom, då struntade jag i hemspråket och tappade ganska mycket. Och jag tror mina föräldrar liksom tjatade mig till slut. Gav upp lite och bara, ja men om du vill prata svenska så gör vi väl det. Liksom.
Mm.
Och det är ju lite synd nu. Nu kan jag känna att det var dumt.
Hur är det med din lille syster då? Pratar hon polska?
Nej.
Ingenting?
Alltså hon, det är ju samma med henne. Hon förstår ju ganska mycket. Hon är inte så bra heller.
Finns det ett polskt community i Stockholm?
Mm. Alltså det finns ju, speciellt via kyrkorna. Det finns ju en domkyrka på Medis. Det jag gifte mig för övrigt. Den är ju väldigt polsk. Det finns mycket polska församlingsmedlemmar och präster och så.
På Flashback stod det att du var ju dina.
Nej.
Nej.
Det där har jag fått höra faktiskt från folk som är liksom kända journalister. Nej, men som har sagt att du måste ju vara judinna. Hur har det annars gått så bra för dig i media? Typ, sådär.
Oj.
Det finns väldigt mycket konstiga åsikter. Alltså, jag skulle inte ha något emot att vara judinna, men nu råkar jag inte vara det.
Nej, katolsk.
Mm, precis. Nej, så där finns det nog, kring den kyrkan finns det ett polsk community. Och sen så, jag tror att det finns, men jag har aldrig ingått i något. Jag har inte, mina föräldrar har inte heller gjort det. Alltså något polskt.
Vad har vi för kända polacker i Sverige?
Maciej Zaremba, Katrin Kielos. På Aftonbladet är ju polack.
Mm. Katrin Zytomierska.
Ja, just det. Mm. Där har vi också.
Mm.
Isabella Skorupko.
Ja, det var slut där kanske.
det finns säkert fler. Nu kommer jag inte på nu.
Men hade du problem med det här? Du sa att du i dina tonår inte ville kännas vid att du var av polsk härkomst.
Ja, men jag tvingade min mamma att kalla mig Nathalie så här, på, om man gick på stan, och för att ingen skulle höra att jag hade ett konstigt namn. Och så, jag tyckte det där var skitjobbigt.
Tvingade du henne också inte bryta då?
Nej, det gick ju inte riktigt. Men
om du hade kunnat?
Man tyckte nog att det var jobbigt att det var så.
Mm.
Att, ja, man vill bara smälta in.
Gjorde du det då?
Egentligen gjorde jag nog det, men det var nog mer en känsla man hade att man var liksom lite konstig. Och sen är det klart, speciellt tror jag när jag kom till Kumla, för där fanns det ju nästan ingen från något annat land. Så då kände man liksom att folk kanske var lite så här, kunde skratta åt ens namn och lite så här skratta åt att ens förälder bröt och var lite, tyckte att man var lite konstig. Där kände man sig nog mer freaky liksom.
Har du någon gång blivit typ mobbad eller retad eller någonting sånt?
Nej men absolut inte. Alltså på mig syns det inte att jag kommer någon annanstans från, eller hörs inte, och det är liksom, alltså jag har verkligen inte haft några problem på det viset.
Var det tvärtom när du bytte skola? Du blev poppis?
Ja men lite kanske, folk var lite nyfikna och så.
Hur många frågar chans på dig där och i fyran?
Det minns jag inte, men jag kommer ihåg första dagen i skolan. Då var det några tjejer som kom fram och frågade hur det hade varit, hur det var att bo i Italien, eftersom jag hette Natalia.
Mm.
Det var typ den indelningsmeningen. Och, nej, men jag hade verkligen inte. Jag har verkligen aldrig upplevt rasism på det viset.
Hur var din gymnasietid sen då? Gick du i, då kunde du gå i gymnasiet i Kumla eller?
Nej, det finns inget gymnasie där. Nej. Jag gick i gymnasiet i Örebro. Då pendlade jag in till storstan.
Mm. Vilken linje?
Humanistisk. Eller egentligen så, när jag gick ut högstadiet då var jag konstigt nog en stjärna på alla naturämnen. Bra så här, kemi och fysik och sånt. Matte var jag liksom jätteduktig i. Så alla var liksom, såg den här läkarkarriärvägen framför sig. Och sen så hade jag ändå någon så här lite hemlig dröm om att jag ville lära mig språk och läsa böcker och sånt. Och då kände jag, men jag söker humanistisk i smyg. Kom ihåg att jag fick ha så här krismöten med mina föräldrar och syokonsulenter som bara, vad har du gjort? Liksom, hur kunde du söka hum när du skulle kunna kommit in på natur?
Mm.
Men jag ångrar mig aldrig.
Dina föräldrar ville egentligen att du skulle bli läkare?
Ja, men, eller inte läkare, men jag tror att de ville så här, men de har alltid varit så här, men håll alla möjligheter öppna så att du alltid kan liksom göra vad du vill. Så. Och nu när du är så duktig på matte, varför, liksom, varför skulle man göra något sånt och välja att läsa typ latin? Men ja, jag var ju väldigt inne på den här lite, ja, men du vet, den här lite tonåring med en basker och typ en bok under armen grejen var jag väldigt inne på. Så jag kände att jag vill läsa humanistik, så här, döda Peter Källskap, den grejen såg jag framför mig. Så då gick jag hum och läste typ 3 olika språk, franska, spanska, tyska.
Och latin?
Nej, jag skippade latinet.
Okej. Okay. Har du hållit i språken?
Alltså lite, jag kan ju, tyskan har jag väl inte hållit i jättemycket, men jag kan ju i stort sett förstå liksom på alla de språken och läsa tidningar, och det har jag ju fått användning för. Men jag håller inte på att plugga vidare, det gör jag inte.
Nej, jag förstår. Hur blev det media sen då?
Alltså det var nog redan på gymnasiet så började jag tänka att jag ville bli journalist. Jag har ju alltid skrivit väldigt mycket, och min pappa är ju en väldigt skrivande och läsande person och poet.
Jaha, okej. Okay. Är han publicerad?
Ja, i Polen, och inte i Sverige, men i Polen och i USA. Och, så jag har alltid...
Vad heter han?
Roman Kaczmierski.
Mm.
Så jag har alltid skrivit, och sen så tror jag att jag börjar liksom... Jag vet inte hur jag kom på idén att jag skulle bli journalist, men... Jag tror att jag tänkte att jag ville jobba då med skriva eller läsa på något sätt. Och sen gick jag igenom olika möjliga yrken man kunde ha då. Och då var det ju bibliotekarie och journalist som jag var inne på. Och sen så blev jag journalist.
Mm.
Så jag började redan på gymnasiet lite så här. Ja, men var med i någon studenttidning eller jobbade lite med något sånt. Och lite, skrev lite själv och så.
Skrev lite själv, säger du?
Ja, men lite sånt som man skrev i sin tonår. Dikter och ja, sånt.
Mm. Har du kvar dem?
Ja, det finns nog kvar en del. Gör nog. I någon garderob i Kumla.
Ja, jag fattar. Men du kan väl bara digitalisera det så lägger vi ut det på hemsidan. Och hur blev det ett jobb sen då?
Jag flyttade hemifrån efter gymnasiet. Jag flyttade nästan direkt. Så jag slutade gymnasiet i juni, och i augusti flyttade jag till Norrköping. Jag hade sökt in på någon på universitetet där, en utbildning som hette så här, kultur och media. Så började jag plugga där, och sen var vi några kompisar som startade en tidning som då jag blev ansvarig utgivare för, som typ ingen ville vara det, så fick jag ta på mig den rollen. Och då upptäckte jag att det var väldigt roligt, och jag tror att jag var en väldigt dålig chef. Jag tror att jag typ bredde ut mina egna artiklar över så här 5 uppslag och illustrerade dem jättesnyggt och var väldigt så. Ja.
Men, vad var det för tidning?
Alltså det var som en gratistidning. Vi fick lite pengar från universitetet och så den delades ut på kaféer och sånt där. Alltså typ lite mer glossy fanzin.
Vad hette den?
Ikon. Och den finns kvar fortfarande. Jag fick något mail för något år sedan om någon så här 10-årsjubileum.
Ligger ni i fejd då med, eller de i fejd med Bonniers?
Alltså jag vet alltså inte hur de De stavar ju med C, vi stavar med K. Så det kanske var... Och jag skrev ganska mycket om konst och så i den, eftersom jag var intresserad av det. Och om feminism och konst skrev jag väldigt mycket då.
Mm. Var kom konstintresset från?
Det kommer nog från min mamma och pappa också, men de är ju väldigt kulturintresserade och intellektuella. Det har liksom alltid funnits hemma hos oss, och mamma är duktig på, och hon är väldigt kreativ också och så här. Och vi blev väl, jag blev meddragen på museer och så ända från barnsben. Mm. Så jag har alltid varit intresserad av, och då började jag skriva om det också lite för att jag bara kände för det. Och sen hörde en kulturredaktör från lokaltidningen där, Norrköpings Tidningar, av sig och sa, ja, vi har läst i er tidning, vill du testa att skriva hos oss? Och så började jag.
Mm. Hur länge var du kvar på Norrköpings Tidningar?
Alltså, jag jobbade ju där liksom vid sidan av att jag pluggade, och sen slutade jag plugga och liksom hoppade av. Så jag gick aldrig färdigt någon utbildning där. Mm, så alltså där jobbade jag väl ett par år som vikarie och sommarvikarie och frilansande konstkritiker. Ganska roligt, på den tiden så tjänade man ju 500 kronor per artikel. Så det var ju inte något jättelönsamt arbete, men ja.
Men du fick ihop det på något sätt ändå, eller?
Mm.
Är du skyldig dina föräldrar massa pengar?
Nej, jag har faktiskt aldrig lånat några pengar. Jag har klarat mig själv.
Mm. Mm. Vad hände sen då?
Ja, men så jobbade jag där, och sen så hade jag en väldigt rolig chef där som hette Håkan. Som var så här, ja men du borde höra av dig till Expressen. Du skulle passa där. Så han, för han hade jobbat på Expressen för många år sedan då. Och så kände han någon chef, någon nytillträdd kulturchef där. Och då sa han, du måste skicka mejla honom liksom. Och så här. På den tiden var jag väldigt liksom orädd och hade liksom, jag skämdes inte för någonting. Så då gjorde jag det och liksom började mejlbomba Per Svensson, som han heter då, nytillträdda kulturchefen på Expressen. Och skicka texter, och du vill inte läsa mina texter och så där. Och till slut så gjorde han ju det. Han hörde av sig och sa att han tyckte det var bra. Och frågade om jag ville testa och skriva för Expressen. Så ja, så då började jag skriva liksom i Rikspress.
Flyttar du upp då också?
Nej, alltså lite roligt. När jag började skriva på Expressen, då bodde jag faktiskt i Kumla. Då hade jag flyttat hem lite så där. Jag hade ingenstans att bo och ja, ingenstans ta vägen riktigt.
Hur gammal är du här?
Typ 22 kanske. Ja, men då bodde jag hemma hos mamma, och sen så köpte jag en tågbiljett och åkte till Stockholm och gick och kollade på då ett galleri som jag skulle recensera, och sen åkte jag hem till Kumla och skrev texten typ. Så jobbade jag i början.
Mm.
Men sen så kom jag på att det kanske var bättre om jag bodde i Stockholm, att jag kunde göra fler jobb och så då,
kanske också roligare om man är 22.
Ja, men precis, så då flyttade jag till Stockholm och bodde ett tag på Lappis i en korridor.
Vad är Lappis? Jag vet inte.
Lappkärsberget i studentområdet vid universitetet där ute, Frescati.
Hur är det att bo där då?
Alltså alla som har bott där får ju något så här lite panikartat i blicken om man nämner Lappis, just för att det är ju väldigt, alltså det är ju väldigt speciellt. Det är ett enormt studentområde. Ganska sunkigt liksom. Men jag träffade ju för sig människor där som jag fortfarande har kontakt med i min korridor. Så på det viset kom man ju varandra ganska nära när man delade kök och med massa men random personer och från olika länder, och Kina och Portugal. Och, Ja, men så där bodde jag i alla fall ett tag och pluggade lite på konst på universitetet.
När blev du heltidsjournalist?
Det var nog typ efter ett halvår bara. Så bestämde jag mig för att ja, men nu testar jag det här. Så då började jag frilansa på heltid. Det var nog lite knapert i början, som jag minns. Jag har liksom inget direkt minne av att jag levde jättefattigt. Men jag måste ha gjort det, för det var ju inte som att jag hade 1000 olika erbjudanden.
Du är född 79, va?
Ja.
Och då är det här 2003 kanske?
Ja, typ. Ja, men så var det 23-24 kanske. Ja, men sen så fick jag lite sommarjobb, lite vick på Expressen och lite med Studio Pop på TV och lite sånt där. Så började droppa in lite andra jobb som jag tjänade lite pengar på. Så sen dess har jag ju försörjt mig på att skriva.
Varför bytte du tidning?
Ja, alltså jag bytte inte direkt från Expressen till Aftonbladet, utan jag jobbade ju på tidningen Stockholm City emellan, den som lade ner sen. Och jo, men då hade jag på Expressen, då hade jag ju som tröttnat ett tag på att jobba som kulturjournalist. Så då sökte jag ett vick som nyhetsreporter, som vanlig liksom nyhetsjägare. Och så jobbade jag med det ett tag, och sen vantrivdes jag ganska mycket också.
Varför det?
Så jag hade nog, vad ska jag säga här? Det var en... Alltså jag tyckte att det var en ganska macho stämning på den redaktionen. Och att jag fick göra ganska mycket som jag inte tyckte var något bra. Alltså massa skitgrejer helt enkelt.
Mm.
Så då kände jag att det var liksom inte... Jag kändes bara inte bra att vara kvar. Och sen så ringde Malena Rydell som var redaktör för City och frågade om inte jag ville börja där. Och då såg jag min chans att... Att fly.
Mm. Det var Bonniers försök att konkurrera ut Metro.
Mm, precis.
Eller ja, konkurrera med i alla fall.
Mm,
ta sig in precis. På den marknaden.
Men vi försökte göra någonting annat. Alltså, vi tänkte att vi gör något helt annat av City. Försökte göra så här, ja, men lite åt nöjesgradien hållet. Alltså en smart, bra lokaltidning.
Mm.
Fast inte bara med fokus på nöje då, utan också på politik och nyheter. Så jag jobbade mest med nyhetsjournalistik där.
Mm. Emil Arvidsson.
Ja, precis. Agnes av Geirstam jobbade också där då. Åse Bengts. Ja, det fanns en massa.
Men den var bra också.
Mm. Alltså jag tyckte att den blev en skitbra tidning. Det var ju synd att somna ner den.
Mm. Men det bar sig inte ekonomiskt helt enkelt.
City har ju aldrig burit sig ekonomiskt. Men jag tror att vi började närma oss lite break-even. Men då gav de upp ändå. Så då började jag på Aftonbladet.
Mm. Vad är den stora skillnaden mellan Aftonbladet och Expressen?
För läsaren så vet jag inte riktigt vad man... Kanske man inte upplever någon stor skillnad. Men... Så jag tycker att Aftonbladet är bättre på reportage. De satsar med, de har ett större intresse för bra stilistik än vad jag upplevde att Expressen hade när jag jobbade. För jag tror inte att det är så liksom inpräntat i tidningsryggarna. Men jag tror att det är... Så upplevde jag det.
Mm. Har du utvecklats som skribent på Aftonbladet?
Jo, men det gör man ju hela tiden. Jag kan i och för sig känna att jag kanske inte har utvecklats så mycket de senaste åren på det viset, stilistiskt liksom, så, utan jag har mer kört på gamla spår.
Mm. Mm. Varför utvecklas du inte mer då?
Men man gör ju inte alltid det. Alltså, ibland så måste man bara ta det lite lugnare. Så att man... Ja, eller, jo, jag har visst utvecklats på det viset att det var faktiskt PM Nilsson som sa till mig någon gång, för då hade jag haft ganska mycket prestationsångest genom åren. Och då sa han så här, ja men alltså, även bra skribenter skriver bra grejer kanske 2 gånger om året. Resten av tiden får man använda till att försöka höja sin lägsta nivå. Och så det är väl där jag har jobbat snarare skulle jag säga.
Okay.
Så att man liksom alltid håller sig jämn och ja, man bara är proffsig och levererar typ. Som Annette Kullenberg sa, att hon menar så här, en bra stilist, man misstar sig och tror att det är att vara liksom, ha en väldigt utstuderad speciell stilistik. Och det trodde jag också länge, att om man har ett speciellt språk, att det är att vara en bra stilist. Men hon sa det, och det tycker jag är så klokt, att hon menar så här, en bra stilist kan skriva på många olika sätt. Alltså man kan både skriva ibland kanske väldigt snitsigt formulerat, ibland tar man bort det för att det inte passar ämnet eller för att det inte passar mediet, och att det är det som är att vara en bra stylist, så att man kan variera sig och...
Det håller jag nog med om.
Mm, det är faktiskt väldigt bra sagt tycker jag, för att det...
Och också att man utvecklas.
Mm. Jag har ju skrivit mer nyhetsjournalistik och reportage och sånt, och gjort intervjuer och sånt på Aftonbladet.
Mm.
Inte lika mycket på kulturområdet.
Vad vill du göra mer av då?
Just nu känner jag att jag... Alltså jag skulle, just nu saknar jag att skriva kulturjournalistik. Inte i meningen skriva konstrecensioner bara. Det hade ju i och för sig varit roligt också. Men nu har jag skrivit ganska mycket om nyheter och ganska mer så här allmän, liksom allmän artiklar. Jag skulle gärna vilja skriva lite mer knasiga, knorriga, liksom lite weirda saker. Mm. Inte så himla så här korrekta saker. Ja. Men jag skulle vilja gå loss mer språkligt. Alltså när man jobbar med nyhetsjournalistik så är man ju, det finns det ju på gott och ont, alltså tydliga ramar. Man kan inte bara uttrycka sig hur som helst. Det finns vissa, liksom det är ju en form. Och jag kanske är lite så här, längtar lite efter att bara få gå loss och bara skriva utanför, utan några sådana ramar. Alltså, mm. Och då är ju kulturjournalistik den enda formen man kan göra det egentligen. Det är inte så mallat, utan där får ju det mesta plats. Liksom. Där kan man ju göra ett reportage som är inte alls är liksom redovisande. Det behöver inte vara en jättespeciell vinkel, utan det kan vara liksom, ja, någonting bara för att man helt plötsligt upptäcker någonting som man vill skriva om, och sen så bara gör man det liksom, rakt upp och ner. Så det är en väldigt så här, bred genre egentligen.
Vad är det som gör en god krönika eller en god krönikör kanske?
Jag tycker att det är skitsvårt. Jag tycker inte jag är en bra krönikörperson egentligen. Men jag har börjat upptäcka att alla krönikörer säger så. Så jag tror inte att det finns någon som är bra på det. Men alltså det som gör en bra person är ju, min man och jag pratade om det här, och vi kom fram till att vara krönikör ungefär, man får tänka ungefär som att man är som en tv-serie liksom, att varje avsnitt, varje vecka kanske inte är liksom typ det bästa man har skrivit, men att man har liksom en säsong mer, att nu att man har liksom en dramaturgi i det man skriver på längre sikt. Så ett tag kanske man är väldigt inne på att skriva lite mer personligt, och nu blir det bra att skriva, nu känner jag för att skriva någonting helt jättearigt och rasa mot något, och har man rasat någon gång då kanske man känner, men nu skriver jag någonting helt annat som är en finstämd liten historia. Och,
ja. Om lolcats.
Ja, precis. Mm. Så jag vet inte om någon har någon så här krönikörspersonlighet. Om man inte är en sån här väldigt personlig krönikör som Linda Skugge eller Han Hellqvist. Eller, det är ju en annan sort. Liksom.
Mm.
Men det har ju inte jag. Jag gillar ju verkligen inte att skriva om mig själv.
Har du några förebilder när det kommer till krönikörer?
Ja, alltså det har nog varit olika med åren. I början så tyckte jag Linda Skugge var hur bra som helst. Hon var en jättestor inspirationskälla. Alltså jag läser mest krönikor i det engelska, amerikansk media. Jag brukar läsa Lindy West i Jezebel. Som jag tycker är väldigt rolig. Så det skulle jag säga. Men jag har ingen sån där förebild, någon specifik person.
Jag såg i Nöjesguiden att du vurmar för surkål.
Mm.
Hur polsk är du?
Så jag har ju blivit mer och mer polsk med åren. För jag sa ju förut att jag helst inte ville kännas vid det där. Och sen så fick jag någon slags, jag vet inte när det kom tillbaka. Men då blev jag helt liksom väldigt polsk. Så nu har vi så här polska spetsgardiner hemma. Och ja, gift oss i katolskt. Och jag har lärt mig att göra så här polsk julmat. Och jag har liksom aldrig kunnat laga polsk mat förut. Men nu har jag lärt mig.
Mm. Vad är bästa polska maten?
Alltså jag tycker att surkål är otroligt gott. Och det finns en polsk surkålsgryta som heter Bigos, som är väldigt god. Och sen är ju polska korvar väldigt goda också.
Mm. Nu förstår jag helt plötsligt att du droppade i samma artikel Bar Central.
Ja, just det. Mm. Har du varit där?
Ja.
Vad gillar du den maten?
Jag tyckte det var jättehärligt.
Mm.
Det var någon, jag käkade någon stor jävla köttbit bara.
Schweinhaxe.
Ja, det var det kanske.
Säkert den här fläsklägget. Ja, det är ju lite mer kanske, ja men det är lite mer central i Europa.
Ja. Det låter ju inte så polskt kanske.
Nej, det låter lite tyskt. Ja. Har du varit på någon i någon av de polska affärerna i Stockholm?
Nej, det har jag inte.
Nej, det finns en viss Zinkensdammen som är väldigt trevlig. Man vill ha korvar.
Mm.
Polsk sill är ju också väldigt gott.
Jaha.
Men egentligen så är ju all mat i öst ganska liksom flyter in i varandra. Så jag gillar ju även choucroute som är franska varianten på den här surkålsgrytan och sådana saker. Så att jag gillar liksom den maten överhuvudtaget.
Mm. Polen, associationsmässigt, det känns ju väldigt färglöst för mig.
Mm.
Alltså jag tänker östblock och grått och tråkigt. Och, är det så?
Nej, gud nej. Alltså, det där är ju, så tror jag många tänker och liksom fortfarande. Det är ju lite underligt, men det är klart att det finns gråa betongblock. Till exempel Warszawa är ju ganska, en ganska hård stad. Ganska betongig och ganska ruffig liksom. Men jag tänker ju mer fina kyrkor, mycket så här åkrar och alléer och... Men det ser faktiskt lite ut som i Närke där jag är uppvuxen, tycker jag.
Mm.
Så finns det ju fjäll och...
Är du där ofta?
Ja, jag är... jag brukar ju åka på min släkt som bor kvar där, min mormor och mina kusiner. Och sen bor ju min pappa där ibland nu.
Mm. Var i Polen är du då?
Alltså, jag kommer ju från nordöstra, eller min familj kommer från nordöstra Polen mot liksom vitryska gränsen. Jag är, när jag föddes så hade mina föräldrar flyttat tvärs över hela landet. Så man liksom flyttade runt där för, på grund av jobb och sånt. Så då, jag föddes nära tyska gränsen i västra Polen.
Mm.
Och min pappa bor nu i södra Polen, nära Krakow.
Okej.
Okay. Jag tycker att det är ett sjukt spännande land. Det känns som, alltså det finns, man har världens mest speciella historia, varit med om så jävla mycket skit och konstigheter och krig och så har man den här religionen som betyder väldigt mycket kulturellt också. Alltså det är, jag tycker att det är ett fantastiskt land faktiskt. Du borde åka dit.
Ja, det borde jag verkligen.
Mm.
Vart ska jag åka då tycker du?
Jag tycker nog Warszawa. Fast det är, å andra sidan är Warszawa rätt svårt. Man får lite en chock när man kommer dit. För att det kommer dina fördomar säkert besanna som Polen ganska mycket till en början. Det är en stad som är lite svår att liksom hitta in i. Och så mitt i Warszawa så står ju ett stort palats som är en enorm stalinistisk byggnad som är det första man ser, som man ser var man än är i stan ungefär. Så att det liksom känns ju verkligen som... Det är ingen så här insmickrande stad.
Nej. Vad heter Warszawas motsvarighet till Hornstull då?
Praga finns det ett område som heter, som är en som är liksom lite ruffigare, lite söder och lite trendigt och med barer och så. Men där, och som liksom var, som länge var så här knivsöder, att det var farligt att vara där också. Men som nu har blivit lite gentrifierat.
Mm.
Och där finns det fortfarande kvar så här gamla hus som man använder. Ja, men typ när Polanski ska spela in någon andra världskriget film så kan man fortfarande hitta hus med skotthål i väggar och sånt där.
Mm.
Det skulle kunna gå och känna hemma.
Ja, härligt.
Mm.
Du har ju gjort en... Vi ska prata strax om P3 också. Mm. Så här, ditt nya jobb. Men här i... Före jul så var ju du med och gjorde den här ganska uppmärksammade välkommen artikelserien i Aftonbladet. Mm. Var det ditt initiativ? Eller?
Nej, det kom nog liksom från högre ort. Alltså att man ville ha en serie om integration. Sen hur den såg ut sen i slutändan hade både jag och min kollega Kenan Habon mycket att göra med.
Mm. Hur var det att göra den då?
Nej, men det var svårt för att ämnet är ju så himla stort. Och vi var så här, men gud, hur ska man ringa in det? Och det kändes lite som att man... Vi fick ju uppdrag att göra, att liksom skriva om integration. Och just nu så känns det som ett ämne som... Alltså jag tycker inte att det är ett känsligt ämne, men det finns väldigt mycket känslor kring det. Så att man ville ju ändå liksom att det skulle bli en bra debatt kring det och inte liksom fel på något sätt. Så på det viset var det ju lite knepigt. Men sen själva jobbet var ju bara jätteroligt när man väl träffade folk och pratade. För den handlade ju om, alltså vi försökte ju prata med folk som man liksom pratar om i integrationssammanhang, men som egentligen aldrig är med i media, till exempel folk som har varit arbetslösa i många år och som är invandrare, eller somaliska kvinnor som påstås vara analfabeter, eller folk i Södertälje som påstås vara kriminella, men som, ja, så då försökte vi liksom ge dem lite en röst. Så egentligen var det en ganska klassisk okomplicerad artikelserie när man tänker efter.
Mm. Men också Sverigedemokrater och sådär.
Ja, precis. Ja, precis. Mm. Så det finns ju också många idéer om varför folk röstar på dem. Och då tänkte vi, då frågar vi dem då. Mm. Varför de röstar på Sverigedemokraterna. Så jag träffade bland annat en kvinna i Borlänge som sa att hon var typ chockad över sig själv för att hon hade... Hon bara, jag har aldrig röstat på Sverigedemokraterna förut, men nu gjorde jag det. Liksom. Det, jag är nästan lite chockad över att jag gjorde det.
Mm.
Så att det var liksom, hon, det trodde jag aldrig om mig själv, sa hon.
Ja, hon var rädd för muslimer också, sa hon.
Mm. Mm. Och hon hade ju liksom en annan anledning än vad kanske andra har att rösta på dem, jag vet inte.
Hur förändrades din bild av svenska folket av den här artikelserien?
Mm, jag vet inte om den förändrades på det viset, men... Ja, men kanske att alltså det som vi idag ser, att det finns en rasism och främlingsfientlighet och så, att den är ganska komplex. Alltså jag vet inte om det förändras min bild på det viset. Det är inte som att jag har haft idéer om att folk är dumma i huvudet förut heller. Men det är klart att man fick kanske en förståelse för hur människor tänker kring de här frågorna på ett sätt som man förut tyckte var så här, fan kan de tänka så? Hur kan man rösta på det här partiet och ha de här åsikterna? Och då fick man ju ändå så här, aha, okej, det är så hon tänker. Och, eller han. Och att en del har liksom helt andra skäl än vad jag trodde på att rösta.
Som den här kvinnan i Borlänge då, som röstar på Sverigedemokraterna.
Mm.
Blev du sugen på att liksom argumentera med henne? Eller gjorde du det?
Mm. Jo, alltså det är klart man gjorde lite. Men det var ju också att jag ville ju verkligen höra hennes story. Det är liksom inte min uppgift riktigt att övertyga henne om att rösta på något annat. Hon har ju rätt att rösta på vad hon vill. Men det är klart att jag frågade ju så här. Men tänker du att de här sakerna som du upplever som problem och obehagliga. Kommer det bli bättre? Eller kommer Sverigedemokraterna till exempel göra någonting åt dem? Och då sa hon att nej, så är det ju inte. Men de pratar i alla fall om det och det är ingen annan som gör. Och hon hade ändå, det var det som hon tyckte var problemet. Man ska säga att ingen, att det var liksom just ett, det var liksom, för henne var det ju någon slags liten upprorsgrej att rösta på Sverigedemokraterna. Mer än att hon kanske var en människa som inte tyckte om invandrare. Alltså att man gör uppror mot någonting annat så att det... Att det är ganska mycket en fråga om så här, klyfta mellan land och stad och sådana saker.
Mm. Vad röstar du själv på?
Jag röstar på lite allt möjligt faktiskt. Så jag tror inte att jag ska säga det.
Nej.
Offentligt.
Okay.
Men jag röstar på allt möjligt.
Har du hjärtat till vänster?
Jag vet inte. Nej, det kan du inte säga på det viset. Det har något hjärta någonstans på det.
Okay. Vad fick du för läsarreaktioner efter den här artikelserien?
Så jag fick ganska mycket bra läsarreaktioner från folk. Alltså från ganska många människor som har utländsk bakgrund, alltså som jag, som tyckte att det var bra. Så ovanligt många som tyckte att det var bra faktiskt. Jag hade ändå väntat oss en hatstorm som det ofta blir när man tar upp såna här ämnen. Men det var faktiskt väldigt lite rasistiska brev och mejl. Så det var nästan lite chockartat att det var så lite.
Mm.
Jag tror att man, alltså genom att vi ändå lät människor som har en åsikt om att det är för mycket invandrare, de fick ändå komma till tal. Så de var ju med. Vi skulle ju aldrig intervjuat någon som inte ville vara med sitt namn och sitt ansikte, utan det var ju som villkoret var ju att man verkligen var en person som sa det och inte bara en allmänt anonym röst. Utan, och då tror jag att det kanske blev som en så här, ventil för de människor som brukar vara upprörda för att man mörkar eller censurerar åsikter. Att de kan känna att här säger någon det jag tänker i alla fall, så de kan ju inte riktigt bli förbannade för att det är felvinklat.
Liksom. Nej.
Jag tyckte det var en jättebra diskussion med många läsarna också efteråt.
Känner du att du har en viktig uppgift?
Ja, jag är ganska svårt för all sån här journalistromantik. Men det är klart att man har... men absolut. Jag tycker att jag har en uppgift att granska makt. Sen kan ju det se ut på massa olika sätt.
Läser du om dig själv på Flashback och Avpixlat och sådär?
Nej, aldrig. Jag har slutat googla mig för säkert 10 år sedan. Typ för att det... Jag kommer ihåg när jag gjorde det första gången. Eller jag gjorde det inte ens själv, utan det var en kompis som hörde av sig. Det var när jag var kanske 23 och började på Expressen. Och så var en kompis som hörde av sig och bara, alltså, har du läst vad folk skriver om dig på Dagens Skiva, heter det då? Ett forum som fanns som var väldigt välbesökt på den tiden. Den tidens Insta eller något. Ja, men typ alla var där och diskuterade. Och jag bara, vad är det liksom? Så gick jag in på internet och blev helt chockad för att det var så jävla grovt liksom. Alltså det var så här, ja men folk som hade trådar om hur jag skulle våldta. Alltså det var helt bisarrt liksom. Och jag kom verkligen ihåg när jag kände att jag blev helt så här, herregud. Och liksom helt, ja men verkligen helt chockad. Och som kunde inte prata om något annat i flera veckor med folk. Att jag liksom bearbetade det hur länge som helst efteråt. Var helt liksom besatt av att känna mig jätteutsatt helt plötsligt.
Mm, vad gör det med dig då när du läser? Alltså, eller vad gjorde det med dig så att säga?
Det som blir mig lite rädd. Men framförallt så känner man sig... Alltså man känner sig ju ganska liksom... Man blir paranoid på ett sätt. Typ att man tänker att alla människor går omkring och tittar på en och tänker olika saker. Så är det ju inte. Alltså man är ju inte... betyder ju ingenting för de flesta människor. Men att man får liksom en liten skev uppfattning om vad som pågår runt omkring en, liksom, hur folk förhåller sig till den. Så jag, efter det och efter speciellt de första åren jag fick väldigt mycket hatmejl, då blev jag nog lite så att jag fick för mig liksom, ja men du vet det där, man känner att det är som typ ögon på en hela tiden. Gör man minsta misstag så kommer man få skit för det. Så att liksom, ja, man blev väldigt nojig personligt, neurotisk liksom, på det viset.
Vad berörde hatmejlen?
Alltså det var ju ofta såklart ganska mycket om hur jag ser ut. Ja, att jag är puckad och blåst. Och att jag liksom inte förtjänar att få skriva i tidningen för att jag är för dålig. Men några mejl som faktiskt egentligen har kanske gjort mig liksom mer ledsen är ju faktiskt kommentarer i folk som jag också har fått från folk i branschen. Alltså andra journalister, ofta manliga journalister som ibland har hört av sig och varit så här, ja vad synd att du liksom har blivit så himla dålig. I början tyckte jag att du var intressant, men nu orkar man inte läsa dig. Eller liksom mer, alltså sådär, sådana saker. Det tror jag, det är sånt som jag kommer ihåg fortfarande.
Men det är ju helt otroligt att man vill göra det. Varför vill man göra det? Varför vill man inte vara snäll mot varandra?
Nej, men jag tror att, alltså, det är så jävla konstigt. För speciellt med folk som har kommit fram på krogen och gett mig olika... Jag tror att de tänker att de ger mig olika råd. Att de hjälper mig liksom lite för att jag inte klarar mig själv. De är så här, men du kanske ska försöka tagga ner. Liksom. Var inte så himla arg när du skriver. Jag tänker liksom om du... Alltså typ bara kommer fram apropå ingenting. Och så finns det någon slags underliggande... Alltså jag brukar beskriva det som någon slags... här, aggrokåthet liksom. Att å ena sidan vill man gärna prata och liksom, men gud vad roligt träffa dig och jag tycker liksom, jag läste en grej du skrev, det var jävligt dåligt faktiskt, typ sådär, att det är liksom så här jättedubbelt.
Men är det någon The Game-grej tror du?
Att det kanske är, det har jag som i och för sig aldrig tänkt på. Jag tänker att det, alltså att det är någonting, att man har lite problem fortfarande med en kvinna som tar plats offentligt så töntigt. Mm. Och att man inte kan inte hantera det. Att man liksom å ena sidan måste så här, på något sätt betona att du är en kvinna, du är typ ett objekt som man har olika projektioner på. Liksom. Och å andra sidan så ska du inte tro att du är någonting. Typ. Så att det är en slags dubbel man försöker liksom knäcka på lite olika och förminska den samtidigt. Ja, jag vet inte. Mm. Alltså nu händer det inte så ofta heller. Det känns som att man gick igenom någon slags skärseld. Och eftersom jag överlevde uppenbarligen så kanske det inte är lika kul längre. Eller intressant. Det verkar ju ändå inte bita riktigt.
Nej.
Så nu är det ganska sällan det händer. Faktiskt.
Men får du fortfarande hotmail?
Inte så ofta. Nej. Faktiskt. Det händer också, men inte alls på samma sätt.
Du har alltså... Precis, vad är det? Typ en vecka sedan
så
började ditt program
Petra Nyheter med kashmiriska. Lite långt namn. Nej, men jag har ju inte gjort, jag har ju mest skrivit och sen så har jag ändå haft någon så här liten idé om radio. Fan vad roligt, för jag har satt lite som bisittare i P1 till Thomas Nordegren i 2 säsonger. Och då kände jag bara så här, fan radio, liksom, varför har jag inte tänkt på det förut? Det vore ju jättekul att vara med. Och så gick jag och närde någon lite så här små hemliga fantasier om så här, undra hur det borde vara så här Studio 1-programledare eller leda så här nyhetsprogram. Och sen så ringde hon från P3 och sa att hon tänkte utveckla ett nytt format. Och frågade om jag var intresserad av att provspela för programledarrollen. Så då ville jag det. Och...
Vad hade du för konkurrens?
Jag vet inte.
Nej.
Jag fick aldrig reda på det. Men jag tror det var de provade nog med lite andra personer också. Jag tror jag vet någon, men också någon som inte hade jobbat på radio förut. Så jag trodde inte att jag skulle få det som just eftersom jag inte har jobbat med radio förut på det viset.
Vad fick du göra på provet då?
Man kom dit och så fick man typ ett papper i handen med 3 olika ämnen. Och så fick man gå direkt in i studion så man liksom hann så här ugna igenom. Och så skulle jag intervjua då 2 personer, någon forskare och på någon idrottspsykolog om någon fotbollsmatch som hade varit. Så det var liksom väldigt så här... för att alla skulle ha lite samma förutsättningar, så man fick inte ämnena förrän man precis skulle gå in. Och sen skulle man, ja, så man gjorde som ett litet miniprogram.
Och när var det här? Alltså hur länge sedan var det?
Det var ju höstas någon gång, kanske i november.
Okej. Men hur funkar det då? Du jobbar 4 dagar i veckan där.
Mm. Så jag åker dit varje måndag morgon och så bor jag där tills torsdag.
Varför görs det i Göteborg?
Det är nog någon slags SR-politik att vissa program ska göras där.
Mm. Hur ser det redaktionella arbetet ut då med ditt program?
Jo, men det är jag och 3 personer till, min producent Torbjörn och 2 tjejer, Anna och Johanna. Vi är redaktionen och vi sätter oss ner varje morgon och bestämmer vad programmet ska handla om. Tar upp de intressanta nyheterna och vad kan vi göra på det här? Kan vi hitta någon intressant person? Och sen så rådde man ihop det till 1 när man sände live då.
Mm.
Helst vill vi ha personer i studion om det går eller på länk och sådär. Och sen så går vi ganska mycket på magkänsla, tror jag. Vad som känns som att det passar oss. Och det ska ju utgå ganska mycket från mig, så att det är klart att jag, om det är någonting jag är helt besatt av, så kanske vi kör på det också. Så. Men det ska ju vara ganska allmänbildande, så att det är inte som att det bara är mina intressen som ska... Utan det ska ju handla om saker som folk behöver veta.
Men vad tjänar du nu då?
Tjänar pengar?
Mm.
På radion får jag 36. Då är det lite kompensation för att jag har dubbla hyror och åker tåg fram och tillbaka.
Mm. Och, men du skriver också för Aftonbladet?
Ja, jag skriver krönikor också. De känner jag väl. Ja, hur mycket känner jag på dem? Alltså det blir väl kanske 6 i veckan. Mm. Men 4, 6, 5, 6 veckan.
Är du ledig på något sätt från Aftonbladet?
Nej, jag har ju inte varit anställd där, så jag är egentligen, det är bara att jag inte skriver.
Nej.
Alltså jag är ju frilans där.
Ja. Är det kul på Sveriges Radio?
Ja, jätteroligt. Alltså det är verkligen, jag har ju bara kört en vecka nu. Men det är ju en helt annan grej än att skriva. Och det är så jävla roligt faktiskt.
Mm. Hur många lyssnare har du?
Det vet jag inte. Ingen aning. Vi har fått ganska bra respons. Eller som de sa på radion, att ingen har hört av sig och klagat på hur jag låter.
Nej.
Än. Så då, det betyder väl att... Det tror jag, då tror jag att man ska vara nöjd.
Mm. Har du några radioförebilder?
Det är klart att jag har lärt mig ganska mycket av Thomas Nordegren till exempel, som en gammal räv i radiosammanhang, minst sagt. Eftersom jag har suttit och, liksom, med honom så... tycker jag att jag lärde mig ganska mycket av hur han jobbar. Men nej, men inte så. Men jag tycker ju de som gör Studio 1 till exempel, programledarna, är skitduktiga.
Mm.
Så jäkla bra på att ställa frågor och ringa in ämnen. Och jag har ju sjukt mycket att lära mig. Där känner jag.
Mm.
Men,
Vad är det du inte behärskar då?
Så jag är inte jättebra på att göra intervjuer faktiskt. Alltså med personintervjuer som du är bra på. Jag är inte någon stjärna på det. Och sen ställer jag ibland så kallat dubbelpipiga frågor. Att jag frågar 2 saker samtidigt. Det ska man inte göra i radio.
Mm, okej.
Okay. Det blir dålig radio.
Undrar om jag gör det.
Nej.
Gör inte det?
Det är ungefär, ställa dubbelpipet är ungefär så här. Men hur tänker du kring att bo här i Vällingby? Är det kul eller är det jobbigt att bo här? Då har man liksom ställt två frågor. Mm. Och då väljer du vilken, då kanske du kan säga så här, jo men det är ganska roligt, istället för att säga hur tänker du om att bo här? Då, det hade ju varit en mer intressant fråga.
En
då hade
öppnare
du,
fråga.
Ja, ja mm. Då hade ju du mer. Men om man ställer två frågor så där, då väljer inte ju personen, och då väljer man ofta den som är bekväm att svara på. Mm. För att man inte orkar direkt ge sig in i en lång resonemang.
Fan vad roligt, det har jag aldrig tänkt på. Nu har jag lärt mig något.
Mm. Det är sånt man lär sig på radion.
Ja, har du lärt dig något annat som...
Nej, men det är bara liksom, alltså det är så sjukt mycket. För första veckan innan vi sände, då skulle jag bara liksom lära mig av och på låtar och lite sånt där. Alltså det är ju ingenting man går omkring och kan bara, har jag upptäckt.
Nej.
Naturligt, utan ja, det är lite speciellt liksom. Och så skulle vi spela in en trailer som går så här på P3 lite då och då, som alla programledare får göra. Man ska säga, vi på P3 älskar ny musik. Och det gick så jävla dåligt, för att jag, alltså, för de var så här, alltså du låter ironisk, du låter inte som du menar att du älskar ny musik. Du måste verkligen säga det som att du menar att du älskar ny musik. Och vi fick ta om den där liksom hur många gånger som helst, för att jag, alltså jag kunde liksom inte få till det.
Åh fan.
Så att man måste ju lära sig att spela. Alltså det är ju som att spela lite, inte teater, men det är ju ändå som att spela en roll och vara programledare.
Mm.
Som man får liksom utveckla lite, känner jag.
Vi på P3 älskar ny musik.
Ja, men vi pratade till och med om att jag ska säga någonting annat som jag verkligen älskar på riktigt.
Ja.
Till exempel, jag älskar ostron. Och så skulle vi klippa ihop det med ny musik så att det skulle låta mer äkta, för att jag liksom fick inte till den där älskar på ett bra sätt.
Men du fick ihop det till slut?
Ja, men till slut så fick vi ihop något som duger.
Ja, det var fan.
Ja.
Men vadå, hatar du ny musik?
Eller? Nej, alltså inte så, men hur ofta säger du jag älskar ny musik? Alltså det är bara tuntar som säger sånt, eller hur? Eller liksom, om du skulle träffa någon på stan som bara, jag älskar ny musik. Man bara, ja, vem gör inte det liksom?
Ja, jag gör i och för sig inte det.
Nej, men det är klart, jag gillar ju ny musik, men det är som just älskar, det är så starkt ord att använda.
Jag upptäckte ditt Grimes-tips där också via den där lilla Nöjesguiden-artikeln som jag har refererat till onaturligt många gånger. Mm. Men det tyckte jag lät bra.
Mm.
Men jag måste liksom överfallas av ny musik för att ta den till mig. Jag tycker inte om att upptäcka ny musik.
Nej, för dig hade det varit jättesvårt att spela den trailern då.
Jag älskar min familj. Jag älskar min familj. Nej. Ja, nej. Ja. Vad betyder feminism för dig?
Alltså betyder maktkritik eller kritik av makten.
Mm.
Politik.
Mm. Är det viktigt?
Ja, det skulle jag nog kunna säga att jag brinner för.
Beskriv din begåvning.
Jag vet inte om jag har någon, men jag tror att min begåvning är snarare att jag har ganska mycket drivkraft. Det tror jag nästan all begåvning egentligen handlar om. Alltså de som är jävligt duktiga på att spela piano, liksom bara har det från början, kanske inte liksom börjar brinna för att lära sig det. Medan jag kanske snarare inte har någon medfödd talang, så att jag har haft väldigt mycket drivkraft. Det tror jag är min styrka.
Mm.
Det är ganska ohejdbar liksom.
Hur ser du på att vara känd?
Ja, men det är ju väldigt konstigt, och samtidigt tror jag att jag njuter av det säkert någonstans. Jag har ju ganska stort bekräftelsebehov, så då är det nog bra att få det. Ganska mycket som man får när man känner. Samtidigt så kan jag väl nog vara lite paranoid, som sagt. Vilket är den dåliga sidan med att vara känd. Så jag vet inte om jag är så känd, men det lilla kändiskapet man har.
Mm. Hur tar ditt bekräftelsebehov sig ut då?
Jag är väldigt svårt att tro på att det jag gör är bra, om inte folk säger det. Kan man liksom aldrig känna det själv? Eller ibland kanske jag kan känna lite magkänsla av att det här var kanske inte varit så dumt, men jag har ju ett väldigt stort behov av att höra det från andra och få liksom någon slags uppskattning. Så på det viset har jag ju väldigt stort behov.
Men nu är det ju svårt, och jag hoppas nu att du inte tar illa vid dig. Jag vill att du ska veta att när Pontus Gårdinger till exempel var här, som ju är en väldigt, väldigt vacker människa. Så försökte jag fråga honom om det. Hur det är att vara vacker. Så att det är inte en... Det är inte en könsfråga, men tycker du att komplimanger för din skönhet, som ju är liksom, vad ska man säga, nog får anses som vedertagen, är de sämre än komplimanger för saker som du gör?
Nej, absolut inte. Nästan tvärtom. Alltså att jag skulle nog kunna känna att okej, nu har jag skrivit en jävligt dålig krönika idag, men det finns i alla fall någon som tycker att jag är snygg. Det skulle nog kunna vara ett... Det är nog en tröst,
ja,
i så fall.
Ja, vad kul.
Alltså det är nog, det är väl jätteviktigt.
Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om, som du tycker att jag ska fråga dig om?
Jag vet inte, jag tänkte att du kanske skulle prata mer om till exempel religion eller någonting.
Mm.
Om så.
Tror du på Gud?
Jag vet inte. Inte så, men samtidigt så är jag ju väldigt så här jag är religiös mer som alltså typ som att jag tillhör en subkultur, med att jag är väldigt intresserad av religion och läser mycket om det och är så här, vill jag prata om det, och men sen när det väl kommer till så här, tror jag på det, det vet jag inte, men jag är väldigt intresserad av det på ett kanske inte normalt sätt.
Nej.
Av människor som har religioner och nunnor och sånt. Mm. Jag är väldigt intresserad av.
Mm. Ja, det är med din bakgrund
att göra. Men jag tror det, för att jag, alltså det är så konstigt, för när jag växte upp så fick jag först en ganska religiös liksom uppfostran. Vi gick i kyrkan och jag gick i så här bibelskola, i katolsk bibelskola i Örebro. Och liksom kände att jag var väldigt katolsk liksom. Och sen gjorde jag liksom, när jag inte ville ha någonting med det där att göra, så liksom slutade jag gå i kyrkan. Och mina föräldrar har liksom också slutat gå i kyrkan. De är inte heller så katolska längre. Utan det är så underligt att det där bleknar bort, är det inte det? Alltså att antingen, man tänker sig, antingen så är man religiös eller så är man det inte, eller så konverterar man. Eller just det där att det bara liksom sippra lite in och ut i ens liv. Det är egentligen lite underligt, men så har det varit för mig.
Men du, känner du att du är på väg tillbaka till det?
Jag vet inte, men jag hade en idé om att jag kanske skulle konfirmera mig faktiskt. För det har jag aldrig gjort. Jag har ju gått i så här första kommunion som jag gör i katolska kyrkan. Man har en liten så här mini-brudklänning på sig och är typ, när man är ungefär 10 år. Det är som en liten mini-konfirmation. Det har jag gjort, men jag konfirmerar mig aldrig. Så nu funderar jag på om jag skulle göra det som vuxen kanske.
Mm.
För att liksom, men nu, för jag tog körkort i höstas. Och så tänker jag, ja, men då har man gjort det. Så tänker jag, någon gång ska jag ta jägarexamen. Och så kanske jag borde konfirmera mig. Alltså lite sådana där prov man borde göra.
Mm.
Så det har jag faktiskt funderat på.
Varför vill du ta jägarexamen?
Jag gillar ju att vara ute mycket i natur och skog. Och jag och min man gör det väldigt ofta. Alltså på somrarna ute och vandrar i fjällen och så.
Mm.
Det är ju också någonting jag brinner för övrigt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så, och då har vi tänkt då, när vi är ute i fjällen mycket, här skulle man skjuta en ripa. Liksom. Så då tänker jag, det borde jag lära mig.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, men då skulle jag kanske rekommendera att åka till Warszawa.
Du, vem vill du ha en Värvet-intervju med?
Kanske Christian Lundberg, poeten.
Mm.
Det är bra.
Tack för att du kom.
Tack.
Ja, det var det. Jag hoppas att ni uppskattade det där. Natalia Kaczmierska kan man följa på Twitter, och då heter hon bara Kaczmierska, och det stavas Kaczmierska. Och jag heter att Triumph, och den här veckan så kommer det hända väldigt intressanta grejer. Dels så kommer jag att släppa det efterlängtade Musikhjälpen vinnaravsnittet med Mattias Engdahl. Han vann ju det på Musikhjälpen auktionen helt enkelt. Och ja, det någon dag här så kommer det att komma ännu ett Värvet special med undertecknad, intervjuad av Christian Rock. Det ser jag inte riktigt fram emot, för det verkar läskigt. Men ja, det kan också bli underbart.
Vi hörs snart. Kram på er. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.